إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أهلا وسهلا till alla de som lyssnar på Mixler. Det här är första lektionen som jag nu kommer ha inshallah ta'ala på avstånd. Och det är en fortsättning utav boken som jag gick igenom under sommaren. Som heter Al-Fiqh Al-Muyassar. Och jag har tidigare i den här boken gått igenom flera olika kapitel. Bland annat om hur man renar sig i islam. Och därefter så pratade vi om bönen. Och vi har pratat om zakat. Hur man ger almosa i islam. Och vi har pratat om hur man fastar i islam. Och nu så kommer vi gå vidare inshallah ta'ala och prata om hajj och umra. Och därefter kommer vi ta flera andra viktiga kapitel som man måste studera i fiqh. Vi kommer bland annat studera om saker som har med slakt att göra, till exempel vid aqiqa. Saker som har med jihad att göra, giftermål och skilsmässa. Saker och ting som har med handel att göra och många andra frågor som har frågats väldigt, väldigt ofta om. Och självklart, om man inte har kunskap om någonting, om ett ämne eller någonting som har med fiqh att göra, så ska man självklart försöka fråga de frågorna. Men man ska som gott som möjligt som muslim försöka ständigt att sträva att kunna ha så mycket kunskap som möjligt själv. Så man inte behöver fråga om alla saker hela tiden. Och särskilt vissa grundläggande saker som har med ens dyrkansmoment att göra i ens vardagliga liv. Det kan vara väldigt jobbigt att varje gång man har gjort någon grej som man blir lite osäker på, att man hela tiden ska behöva ta upp telefonen, ringa upp folk och fråga, har jag gjort rätt, har jag inte gjort rätt, vad ska jag göra nu, jag bad bönen så här, jag kom in för sent och så liknande. Det kan vara jättejobbigt. Det vi kommer prata om idag, till exempel om hajj. Det är bra att man har grundläggande kunskaper om hajj. Självklart, om man kommer på hajj och det är någonting man behöver fråga, så frågar man de som har kunskap. Men att man ska ha en grundläggande kunskap för sig själv som man ska kunna utföra den här dyrkansmomentet på så bra sätt som möjligt är väldigt, väldigt viktigt. Taib, idag ska vi som sagt prata om hajj. Och som ni vet så har hajj nyligen varit. Men det är fortfarande väldigt viktigt ämne att prata om. För det är många i Sverige som inte har gjort hajj. Och även av de som har gjort hajj så är det många som vill göra det igen. Och då är det viktigt att man först och främst gör hajj på ett korrekt sätt. Och sen utöver det att man försöker göra så mycket saker som möjligt som är sunna. Så man får så mycket belöning som möjligt utav sin hajj. Hajj är en väldigt känslig sak att göra. Vissa fel som man kan göra i hajj. Om man gör det så kan det leda till att hela ens hajj blir avbruten. Den räknas inte. Och det blir obligatoriskt att göra hajj året efter. Ni kan tänka er själv hur det är att om man kommer från Sverige, man har betalat över 40 000 kronor, man kommer hela vägen till Mekka, så gör man någonting som är fel och det sägs till en, din hajj är avbruten, du får ingen belöning för det du har gjort och du måste göra om den året efter. Ni kan fatta hur en sån sak skulle kännas och även andra saker ska ske under hajj. Att man till exempel man måste slakta ett får, eller man måste göra si, eller man måste göra så. Man måste åka tillbaka till en plats man har kommit ifrån för man har gjort fel där. Och liknande som kan vara väldigt besvärligt när man kommer dit. Så hajj som sagt är någonting som är väldigt känsligt. Och någonting som många gör mycket fel med. Och ett annat problem som man märker i hajj, att folk gör saker först och frågar sen. Och fråga inte först och gör sen. Så att man studerar och lär sig de här grejerna är som sagt väldigt viktigt. Taib, vad betyder då hajj? Hajj från det arabiska språket betyder al-qast. Vilket är att man avser någonting. Att man säger att man ska göra hajj till något ställe. Rent generellt det arabiska språket är att man ska avse att ta sig till en plats till exempel. Men sharia definitionen utav hajj. Det är det som de lärda som har skrivit den här boken säger. At-ta'abbud lillah bi'ada al-manasik fi makanin makhsus fi waqtin makhsus ala ma ja'a fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Hajj är att man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är den första och viktiga grejen man ska tänka på när man gör hajj. För tyvärr i många muslimska länder idag så är det är en väldigt stor, och det är bra och fin grej i sig, men att det är en väldigt statusgrej att ha gjort hajj. Och folk kan få problem med sin nia när de ska göra hajj. För att du ska säga så om de gör hajji, i vissa länder så skriver de till och med på hans grav som har gjort hajj, att han är hajji fulan, att han är en person som har gjort hajj och liknande. Och det har blivit ännu värre i vår tid nu, när det finns mobiltelefoner som man kan fotografera med och Instagram och liknande, att folk åker på hajj, så står de framför Kaaba och står och gör dua och så fotar de sig själva. Eller de står vid Arafa och så fotar de sig själva, eller ber någon stå och fotografera dem och så vidare. Och det här är någonting som verkligen kan påverka en persons nia när man gör hajj. Så man ska först och främst tänka att det första som den lärda har nämnt utav definitionen utav hajj är att det är en form utav dyrkan som man gör till Allah subhanahu wa ta'ala. Och man gör det genom att uträtta det som kallas för al-manasik. Al-manasik är de olika handlingar som man utför under hajjdagarna. Så det är en form utav dyrkan till Allah azza wa jall genom att man uträttar al-manasik. Och man gör det på en specifik plats under ett specifikt tillfälle. En specifik plats, man kan bara göra hajj i Mekka. Det finns ingen annan plats på jorden man kan utföra hajj på. Och tyvärr i vissa av de muslimska länderna idag så utför folk hajj till folks gravar. Rättfärdiga människors gravar, så går de dit och gör hajj till deras gravar. Och till den graden att de kommer dit och de gör tawaf runt om hans grav. Och de rakar håret efter. Och de gör saker och ting som man gör under hajj. Det här förekommer i flera av de muslimska länderna tyvärr idag. Så hajj kan bara utföras på en enda plats. Och det är i Mekka. Fi waqtin makhsus. Och det kan bara uträttas på en specifik tillfälle. Om en person idag, nu så här några dagar efter att hajj har tagit slut borta i Mekka, säger jag ska köpa en biljett, jag ska åka till Mekka och jag ska utföra hajj. Och man gör varenda sak i enlighet med sunnan. Man sätter på sig ihram från rätt ställe. Man gör tawaf. Man går runt Kaaba. Man gör sa'i. Man går fram och tillbaka. I Safa och Marwa. Man utför alla andra saker. Man går till Arafa och man slänger stenarna på Jamarat. Och man gör alla andra grejer. Man rakar håret på slutet. Ens hajj är inte accepterad. För hajj kan bara göras vid en specifik tidpunkt. Och det är då från den 8:e dhul-hijja. Och det tar slut som senast den 13:e dhul-hijja. Vad är då bestämmelsen för att göra hajj? Hajj är en utav islams pelare. Och det har en väldigt hög status i islam. Generellt, de sakerna som räknas till islams pelare har en väldigt hög status i islam. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Att människor ska göra hajj till Allah subhanahu wa ta'ala, hajj till hans hus, det vill säga i Mekka, för de som kan klara av det. Och den som visar otro, så är Allah azza wa jall inte i behov utav skapelsen. Och Ibn Umar radiyallahu anhuma har berättat en hadith att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Bunya al-islamu ala khams, att islam är uppbyggt på fem. Och han nämnde att bland de fem pelarna som islam är uppbyggt på är att man ska göra hajj. Och de lärda har ijma, alla de lärda världen över är överens om att hajj är obligatoriskt. Det har kommit många hadither som har förklarat vilken otrolig dygd det finns att göra hajj. Bland dem en hadith berättad av Abu Huraira radiyallahu an, att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: Al-umra ila al-umra kaffaratun lima baynahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-janna. Att när man gör umra och sen gör man umra en gång till, så blir man förlåten för de synderna som har kommit där emellan. Och den som får en accepterad hajj, gör en accepterad hajj, så finns det ingen annan belöning för det förutom paradiset. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i en annan hadith som finns i Bukhari och Muslim: Men hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummu. Den som gör hajj och inte gör rafath, inte hamnar i syndiga handlingar och inte, eller att man hamnar i gör samlag eller liknande, walam yafsuq, han gör inte stora synder, så kommer han att komma tillbaka från sin hajj lik den dagen som hans mamma födde honom. Man blir av med sina synder. Och de lärde han skilt sig om det handlar om de stora synderna eller om de små synderna här. Men Sheikh al-Albani rahimahullah har bland annat sagt att den här hadithen tyder på att man blir av med även de stora synderna. För Sheikh al-Albani säger Raja'a kayawmi waladathu ummu. Han kommer tillbaka från sin hajj lik den dagen som hans mamma födde honom på. Och hur är det man kommer ut från magen, från hans mammas mage? Man kommer ut helt utan synder. Så hajj är en otrolig sak man kan göra. Ett tillfälle att man blir förlåten för sina synder. Ett tillfälle att vända på sitt liv så att livet, så man blir mer rättfärdig i sitt liv. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta för alla som inte har lyckats göra hajj. Och underlätta för dem som har gjort hajj att kunna göra det igen. Så det ska bli en chans att man ska bli förlåten för sina synder. Och få kunna komma in i Allah subhanahu wa ta'alas paradis. Hur många gånger är det man måste göra hajj? De lärda är överens om att det bara är en gång i ens liv som man måste göra hajj. Och det är från Allah subhanahu wa ta'alas välsignelse. Att det skulle varit väldigt svårt och måste behöva göra hajj varje år. Ni kan tänka er hur mycket det skulle bli om 1,6 miljarder muslimer skulle ta sig bort till Mekka varje år. Hur svårt det skulle vara. Så man behöver bara göra det en gång. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt Eyyuha an-nas qad faradallahu alaikum al-hajj fahujju. O människor, Allah subhanahu wa ta'ala har föreskrivit för er att ni ska göra hajj. Så utför er en hajj. En person sa då, ska vi göra det varje år, o Allah sände bud? Då sa profeten sallallahu alaihi wa sallam, om jag hade sagt ja så hade det blivit obligatoriskt för er och då hade ni inte klarat av det. Så om profeten sallallahu alaihi wa sallam hade sagt ja, ni måste göra hajj varje år, då hade det blivit obligatoriskt för oss och ni skulle inte ha klarat av att göra det. Den hadithen finns i Sahih Muslim. En annan sak som man ska tänka på är att om man får tillfälle, om man har pengarna att kunna utföra hajj och alla de sakerna som man behöver, så ska man skynda sig med att göra hajj. Man ska inte skjuta upp på att göra hajj. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt Ta'ajjalu ila al-hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah. Skynda er med att göra hajj, för ni vet inte vad det är som kommer att ske för er. Och hadithen är berättad av Ahmed och Sheikh al-Albani säger att den är hasan. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam har beordrat oss med att skynda att göra hajj och inte skjuta upp vår hajj. Hajj har ett antal villkor som man måste leva upp till. Och de lärde har nämnt att det är 5 villkor. Första villkoret är att man ska vara muslim. En person som skulle vara icke-muslim och göra hajj måste göra om sin hajj sen när han blir muslim, för att det räknas inte. Och den personen som inte är muslim behöver inte göra det. Och den hajjen blir som sagt inte accepterad från honom. Men när han blir muslim så ska han göra det. Andra villkoret är att man ska ha vad vid sitt sinnesfulla bruk. Man ska ha al-aql. Och beviset för det är hadithen som jag nämnt många gånger när jag gått igenom. Olika saker som har med ibad att göra. Att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa Rufi al-qalamu an thalatha. An innaim hatta yistayqid. Wa an issabi hatta yablugh. Wa an il-majnun hatta yafiq. Att pennan har lyfts från 3. Från den sovande tills det att han vaknar. Från barnet till det att den har nått, nått puberteten. Och från den sinnessjuke till det att den har blivit frisk. Och då förstår ni säkert också att det tredje villkoret är att man ska ha nått puberteten. Så ett litet barn som gör hajj till exempel. Det blir accepterat från barnen på så sätt att barnet får belöning. Och den som gör hajj tillsammans med barnet får belöning. Okej, okay? Om det är ett barn som gör det. Men om den senare växer upp så måste den göra om hajj. Så att om man gör hajj så är hajjen accepterad. Det är korrekt. Men man måste göra om hajjen sen när man har nått bulugh. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, de gjorde hajj, så var det en kvinna som lyfte upp en liten pojke, så sa kan den här pojken göra hajj? Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, ja, och du får belöning. Du får belöning för att du tar med dig barnet på hajj. Hadithen är berättad av Sahih Muslim. Men profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en annan hadith, ayyuma sabiyin hajja thumma balagh fa alayhi hajjatan ukhra. Att vilket barn den är som gör hajj och sen når puberteten, så måste den göra en till hajj. Fjärde villkoret är att man ska vara fri. Så den som är förslavad är det inte obligatoriskt för att göra hajj. Men det är inte någonting som existerar längre, så det är inte en viktig sak som vi behöver gå in på nu. Femte villkoret är att man ska ha kapabilitet. Att man ska vara kapabel att utföra hajj. Kapabel kan man dels vara till kroppsmässigt, att man ska kunna ta sig dit. Om man är väldigt sjuk och inte klarar av det, så blir det inte obligatoriskt för en. Och samma sak, att man ska kunna klara av det ekonomiskt mässigt. Så att kunna klara av att ha pengar, tillräckligt med pengar för att kunna ta sig dit. Så den som är sjuk eller väldigt gammal och blir muslim och inte klarar av att kunna åka med bil eller tåg eller flyg eller liknande, behöver inte göra hajj. Och då kan en annan person göra hajj åt den istället sen. En annan sak som man nämner är att det ska vara en säker väg där man tar sig dit. Och subhanallah, bara för ungefär 60-70 år sedan så berättade folk som var här i Saudiarabien hur osäkert det kunde vara här när man skulle åka på hajj. Det fanns vägrånare som fanns hela vägarna när man skulle åka på hajj. Och folk brukade bli rånade. Folk brukade ligga, som var vägrånare, brukade ligga uppe i bergen som man åker förbi när man tar sig till hajj. Och rånade dem som åkte dit. Så folk som åkte på hajj brukade få säga till sin familj att det här är kanske sista gången vi träffar er. Och skriva testamente. Och det var någonting som var väldigt svårt på den tiden. Men sen, efter det att Saudiarabien bildades, så blev det bara lättare och lättare för varje år. Men som ni har sett, så fortfarande så dyker det upp svårigheter under hajj, som vi märkte i år när det skedde den här klämolyckan där många muslimer dog under hajj. En annan sak som ingår till att man ska ha kapabilitet, det är för våra systrar att de ska ha mahram när de åker på hajj. Och kvinna, vare sig hon är ung eller gammal, ska inte åka på hajj utan mahram. Men har hon mahram, så åker hon tillsammans med hennes man eller hennes pappa eller hennes brorsa eller hennes farbror eller morbror eller liknande. Beviset för det är att en person sa till profeten sallallahu alaihi wasallam att jag har blivit inskriven för att strida i det här och det här slaget. Men min fru har åkt iväg på hajj. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam, och iväg med din fru och gör hajj tillsammans med henne. Så profeten sallallahu alaihi wasallam beordrade den här mannen som egentligen skulle åka iväg för att göra jihad, att lämna jihad för att göra hajj tillsammans med sin fru och vara mahram till henne. Hajj är den stora pilgrimsfärden som man gör. Och det finns en mindre pilgrimsfärd som kallas för umrah. Hajj pågår i mellan 4-5 dagar. Umra pågår bara under några timmar. Umra går väldigt snabbt att utföra. Även umra är obligatoriskt att göra. Man kan antingen göra umra när man kommer på sin hajj, eller att man gör en annan umra. Och umra är mycket billigare. Att åka på umra kostar mycket mindre. Och det är någonting som går att utföra. Utan att det ska vara någon större grej. Men även det som sagt är obligatoriskt. Aisha radiyallahu anha frågade profeten sallallahu alaihi wasallam, kan kvinnor göra jihad? Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam, ja, kvinnor gör jihad, men det är en jihad där de inte krigar, och det är att man gör hajj och umra. Så det är kvinnornas jihad. Och även att en person frågade profeten sallallahu alaihi wasallam att hans pappa inte kunde utföra hajj. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam, gör hajj för din pappa och gör umra för din pappa. Vilket tyder då på att profeten sallallahu alaihi wasallam beordrade med dem båda. Så både hajj och både umra är obligatoriska att utföra. Umra består av 3 stycken pelare. Det är att man ska gå in i ihram. Och det är att man ska göra tawaf. Och det är att man ska göra sa'i. Och jag kommer att prata om alla de här tre mycket mer detaljerat sen när jag beskriver hur man utför hajj och umra. Det finns någonting för hajj och umra som kallas för mawaqit. Mawaqit är tider och platser som man utför denna form av dyrkan under. När det kommer till tidpunkter så umra kan man utföra vilken tid under året som helst. Om man vill komma idag till Mekka och göra umra är det ingen problem. Vill man komma idag för att göra hajj så blir det inte accepterat. Så umra kan man göra när som helst, men hajj kan man bara göra på specifika tider. Och man kan gå in i ihram för hajj redan i månaden Shawwal. Det vill säga månaden som är efter Ramadan. Då går man in i sin ihram och man åker till Mekka. Så kan man vara kvar där under den månaden, under Dhul-Qa'dah. Och sen så kommer månaden efter som heter Dhul-Hijja. Och den åttonde dagen i Dhul-Hijja så börjar själva hajj-ritualerna. Men man kan gå in i sin ihram för att åka till Mekka redan månaden Shawwal. Vilket är alltså 2 månader och 10 dagar innan själva hajj börjar. Så månaden Shawwal och månaden Dhul-Qa'dah och månaden Dhul-Hijja kan man gå in i sin ihram för att göra hajj. Men själva ritualerna sker från den åttonde dagen till den trettonde, tolfte eller trettonde dagen. Beroende på om man avslutar hajj tidigt eller inte. Sen finns det mawaqit som är platser som man måste sätta på sig sin ihram ifrån. Man kan inte bara åka eller gå in i sin ihram i. Man kan inte bara åka till Mekka hur som helst och sätta på sig sin ihram när man är framme i Mekka. Utan det här är någonting som man måste göra från specifika platser. Profeten sallallahu alaihi wasallam har specificerat 5 stycken platser som man kan gå in i ihram ifrån. Det finns dels det som kallas för Dhul-Hulayfa som ligger utanför Medina. Så om man bor i Medina eller man har kommit till Sverige, från Sverige till Medina först, så sätter man på sig eller går in i sin ihram från Dhul-Hulayfa. Och Dhul-Hulayfa ligger i södra delen utav Medina. Det är ett område utav Medina idag. På profetens sallams tid låg det lite utanför Medina. Men eftersom Medina blivit en stor stad så ligger det i södra delen utav Medina idag. Wali ahli Sham al-Juhfa. Om man kommer från Sham, om man kommer från Syrien eller Palestina eller Jordanien, så ska man gå in i sin ihram från Juhfa. Och jag kommer att jag frågade Sheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, en av ulema här i Medina, om vilken plats vi från Sverige ska ha. Då sa han, det är al-Juhfa. Ni räknas som folket som kommer från Sham, alltså ni kommer från Syrien, för ni kommer från det hållet, från söderifrån. Och li ahli Najd qarn manazil. Om man kommer från Riyadh-hållet så finns det en plats som heter Qarn al-Manazil som inte ligger så långt ifrån Mekka som man går in i sin ihram ifrån. Och li ahli Yemen Yalamlam. Och om man kommer från Yemen så är det Yalamlam, vilket är en plats som ligger söder om Mekka. I den här hadithen så nämnde då profeten sallallahu alaihi wasallam 4, och i en annan hadith så har även profeten sallallahu alaihi wasallam nämnt att om man kommer från Irak så är det en annan plats som heter Dhat Irq, om jag inte kommer ihåg fel. Så det viktigaste för oss, om vi kommer från Sverige nu, då kan man kommer landa på en utav 2 platser. Antingen så kommer man till Mekka genom Jeddah, och då ska man sätta på sig de här vita kläderna eller ihram redan i Istanbul eller den staden som man kommer ifrån. Sen när man börjar komma nära Jeddah så säger man labbaik Allahumma hajj eller labbaik Allahumma umra. Alltså man går in i sin ihram när man är redan på flygplanet. För när man har kommit fram till Jeddah, då är det för sent. Då har man kommit innanför de här platserna som man måste sätta på sig sin ihram ifrån. Så man sätter på sig sin ihram redan på flygplanet och man kommer landa i Jeddah först. Om man däremot kommer landa i Medina först, man åker och landar i Medina, är kvar i Medina i några dagar och sen åker från Medina, då behöver man inte sätta på sig sin ihram. Man åker till Medina, man är där, man går till Masjid al-Nabawi. Sen den dagen man ska åka så sätter man på sig sin ihram därifrån den här platsen, Dhul-Huleyfa, och så åker man hela vägen till Mekka därifrån. Om man åker förbi någon av de här platserna utan att man har gått in i sin ihram, så är det obligatoriskt att åka tillbaka. Till exempel, man har kommit till Medina, man landar i Medina. Sen så åker man mot Mekka. När man kommer halvvägs till Mekka, eller man har åkt 100 km från Medina, så är det någon som säger till den: hur, du har inte satt på dig din ihram, du ska göra hajj eller du ska göra umra, vad gör du för någonting? Då är det obligatoriskt att vända tillbaka. Åka tillbaka och gå in i ihram från Medina då, eller de här andra platserna. Om man inte klarar av att göra det, utan man bara åker vidare, då ska man slakta ett får och dela ut till de fattiga i Mekka. Om man skulle bo i Mekka till exempel, eller man skulle bo tidigare, där man bor i Jeddah till exempel, då så sätter man på sig eller går in i sin ihram från den platsen där man bor i. Man behöver inte åka utanför. Det är om man bor på de här platserna, så behöver man inte göra det. Tayyib. Vi kommer nu att prata om pelarna för att utföra hajj. Den första grejen, det var det jag såg att någon frågade om här, och det är det som kallas för el-ihram. El-ihram i sig är inte de här vita kläderna som folk sitter på sig, utan el-ihram är avsikten. Att man har avsikt att gå in i hajj. Sen har man utöver det kallat kläder man har på sig då, de här vita kläderna som ni ser, för ihram också. Men egentligen är ihram bara att man avser att man börjar eller går in i hajj. Man åker till Dhul-Huleyfa och så avser man härifrån, nu ska jag börja åka på hajj härifrån. Utöver det så är det sunna att man uttalar sin nia där. Att man säger, det ska kallas för talbiya, att man säger labbaik Allahumma hajj. Och säger alltså: Allah, jag besvarar ditt kall, jag ska göra hajj. Eller: Allah, jag besvarar ditt kall, labbaik Allahumma umra. Att man ska göra umra. Så el-ihram är att man har avsikt att gå in och ska åka på hajj eller åka på umra. Och det är bäst och det är sunna att man uttalar det också. Och det här är då en utav pelarna. Andra pelaren är att man är på Arafa. Arafa är en plats som ligger några kilometer utanför Mekka. Och den nionde dagen under hajj, alltså nionde dagen utav Dhul-Hijja. Man börjar den åttonde dagen. Dagen efter, som är den nionde dagen, då ska man vara på Arafa. Och man ska stå där och göra dua så mycket som möjligt. Men det viktigaste är att man ska vara på själva Arafa. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: el-hajju Arafa. Att hajj är Arafa. Att det är den största pelaren utav hajj. Så det är väldigt viktigt att man står på Arafa. För att om man inte gör det så accepteras inte ens hajj. Tiden för att man ska vara på Arafa, det börjar från Zawal. Det vill säga att när vid dhuhr-tiden, när solen börjar gå över till andra sidan, från öst till väst, på Arafa-dagen. Och det fortsätter att man kan vara kvar på Arafa fram tills att solen går upp dagen därpå. Men de flesta brukar åka därifrån efter Maghrib. Men om man skulle komma för sent, det skulle hända något problem, man skulle åka från Mina och det händer något problem på vägen, och man kommer inte fram till Arafa för ens innan Fajr, så är fortfarande ens hajj accepterad. Tredje pelaren är det som kallas för tawaf eller ifada. Det är att man ska göra tawaf runt omkring Kaaba 7 varv. Och det här är också en pelare i enlighet med de lärdas konsensus. Allah subhanahu wa ta'ala beordrat med det. Han säger: wal yatawafu bil bayt al atiq. Och låt dem göra hajj, eller de ska göra tawaf runt Allah subhanahu wa ta'alas hus, eller runt det gamla huset, det vill säga Kaaba. Fjärde pelaren under hajj är att man gör sa'i. Och det är mellan Safa och Marwa. Det är två stycken små berg som idag är inväxta inuti moskén. Ska man gå ifrån, man börjar uppe på Safa, så går man till Marwa, räknas det som en gång. Så går man från Marwa till Safa, så räknas det som två gånger. Så går man fram och tillbaka så där 7 gånger. Tills man då kommer vara färdig när man är borta vid Marwa. Det här ska man då göra. Man ska gå därifrån fram och tillbaka 7 gånger. Och det är några hundra meter som man går dit och några hundra meter som man går tillbaka. Och det är en del utav moskén idag. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Is'au fa inna allaha kataba alaikum sa'i. Gör sa'i, för Allah subhanahu wa ta'ala har föreskrivit sa'i för er. Det här är då pelarna. Att man ska gå in i ihram. Att man ska stå på Arafa. Att man ska göra tawaf. Och att man ska göra sa'i. Om man skulle lämna någon utav dessa arkan, någon utav dessa pelare, så blir ens hajj inte accepterad. Den blir batel. Den blir inte accepterad och man måste göra om den. Så har man inte gått in i ihram, eller har man inte stått på Arafa, eller har man inte gjort tawaf, eller har man inte gjort sa'i, så är ens hajj inte accepterad. Så som sagt, det här är väldigt viktigt att man känner till de här sakerna om man gör sin hajj. Utöver det, så som ni kanske kommer ihåg när vi gick in och pratade om bönen, så sa vi att det finns pelare och det finns obligatoriska handlingar. Samma sak med hajj. Det finns pelare, och det är de här fyra jag nämnde, och det finns obligatoriska handlingar. Det är 7 stycken obligatoriska handlingar som man måste utföra när man gör hajj. Det första är att man går in i ihram från dens miqat. Det vill säga de här 5 olika platserna som jag nämnde. Om det skulle vara så att en person går in i ihram, han gör inte det från dess rätta plats, och han slaktar som sagt ett djur och så vidare, så är hans hajj fortfarande accepterad. Men det är obligatoriskt att göra det. En annan obligatorisk handling som måste göra är att man står kvar på Arafa fram tills att solen har gått ner. Det vill säga att om man kommer dit, man brukar komma dit ofta vid dhuhr ungefär, så ska man stå kvar där fram tills det att solen har gått ner. När man märker att solen har gått ner, då kan man gå därifrån. Och man ska inte gå därifrån redan vid asr eller liknande. Utan man är kvar hela vägen till att solen har gått ner, sen drar man därifrån. Tredje pelaren är att man övernattar i Muzdalifa natten till slaktdagen, fram till halva natten. Muzdalifa är en plats som ligger mellan Arafa och mellan Mina. Alltså om man tänker när man kommer till Mekka, så ligger först Mekka, och sen kommer en plats som heter Mina. Det är där man sover, de här vita tälten som ni har sett. Sen kommer Muzdalifa. Och sen kommer Arafa. Arafa ligger längst bort. Och nu för tiden finns det tåg mellan de här platserna. Som är utmärkta tydligt och så vidare. Så när man har kommit från Arafa, den 9:e dagen utav Dhul-Hijjah, då ska man övernatta i Muzdalifa. Minst till halva natten i alla fall. Så att man ska vara kvar. Man kommer där efter Maghrib. Så är man kvar hela vägen minst till halva natten. Och sen kan man gå därifrån, men helst ska man vara kvar där hela vägen fram till Fajr. Det var det som profeten sallallahu alaihi wa sallam gjorde. Sen en fjärde pelare är att man ska stanna kvar på Mina Ayyamet Tashriq. Ayyamet Tashriq är den 11:e och den 12:e och den 13:e dagen utav Dhul-Hijjah. Och Mina är som sagt de här vita tälten som ni har sett på bilderna. Det här är platsen som heter Mina. Där ska man stanna kvar. Ingenting mer än att man är där, man sover, man är vaken och man befinner sig där under kvällarna. Femte pelaren är att man ska slänga stenar på de här stora pelarna. Och man ska göra det för pelare efter pelare. Det finns tre stycken pelare. Så man tar först den första, sen den andra, sen den tredje. Och man ska inte göra det i fel ordning. Sjätte pelaren, den sjätte obligatoriska handlingen är att man ska antingen raka av håret eller att man förkortar det. Och kvinnor ska bara förkorta, kvinnor ska inte raka av håret utan de klipper av en bit av sitt hår. Och det är tillåtet att klippa sitt hår, men det bästa man kan göra är att man rakar av håret helt och hållet. Sjunde obligatoriska momentet under hajj är tawaf eller wada. Tawaf eller wada är inte den här tawaf som kallas för tawaf eller ifada som vi pratade om innan. Utan tawaf eller wada är den sista saken man gör i Mekka innan man lämnar Mekka. Så om man till exempel är i Mekka, man gör hajj, och sen ska man åka till Jeddah för att åka till flygplatsen. Eller man ska åka vidare till Medina. Och vi säger att det är den 13:e dagen utav den hajja. Då ska man göra en sista tawaf som ska vara den sista grejen man gör i Mekka. Man går från hotellet, man har inte på sig ihram när man gör den. Alltså man har inte på sig de här vita kläderna utan man har på sig vanliga kläder. Så ska det sista grejen man gör är att man gör 7 varv runt Kaaba. Och sen så går man därifrån, sätter sig på bussen och åker därifrån. Eller sätter sig i en taxi och åker därifrån. Men det är den sista saken man ska göra under sin hajj. Och det här gäller för alla förutom för kvinnor som har mens. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, eller Ibn Abbas, har sagt: "Umr an-nas an yakunu akhir ahdihim bil bayt illa annahu khuffifa 'an al-mar'a al-hayd." Att folket har blivit beordrade att det sista de ska göra är att de gör hajj, är att de ska göra tawaf runt omkring Kaaba, förutom att kvinnan som har mens inte behöver göra det. Den som lämnar någonting som är wajib, obligatoriskt, avsiktligt, eller om han glömmer, så ska han slakta ett slaktdjur. Så man missar någon av de här 7, vare sig det är avsiktligt eller oavsiktligt, så ska man slakta ett får. Det är baserat på att Ibn Abbas radiyallahu anhu har sagt: "Man nasiya min nusukihi shay'an aw tarakahu falyuriq daman." Att den som glömmer någonting utav sin nusuk, utav det man gör under hajj, eller lämnar det avsiktligt, så ska man slakta. Och den här är det är autentiskt rapporterat utav Ibn Abbas att han har sagt den här saken. Så om man lämnar att man sätter på sig ihram från rätt plats, eller att man är kvar på Arafah fram till natten, till att solen har gått ner, eller att man är på Muzdalifa, eller att man är vid Mina, eller att man slänger stenarna, eller att man rakar håret, eller att man gör tawaf eller wada, så är det obligatoriskt att man slaktar ett får. Utöver det så finns det en rad andra saker under hajj som är rekommenderade, och det är inte obligatoriskt. Bland de sakerna är att man gör ghusl innan man går in i sin ihram, och att man sätter på sig parfym. Det här är innan man börjar med själva ihram. Under tiden man gör, har på sig ihram och man är under hajjen, så får man inte använda parfym. Men innan man börjar, om man tvättar sig, så sätter man på sig parfym och så sätter man på sig de här 2 vita klädesplaggen. Att man utöver det ska klippa sina naglar och man ska raka sitt könshår, ta bort håret från armhålorna, och att man klipper mustaschen och liknande, att man gör det här innan man går in i sin ihram. En annan sak som är sunna är att man gör tawaf när man först kommer fram till Mekka. Det finns 3 olika sätt att göra hajj på. Det här kommer jag förklara. Det kallas för mufrid och qarin och tamattu. Men om man är mufrid eller qarin, så är det i alla fall sunna att man ska göra tawaf, det första grejen, när man kommer fram till Mekka. En annan sak som är sunna är att när man går runt omkring Kaaba, de här 7 varven, de 3 första varven så ska man småspringa lite granna. Man ska småspringa de 3 första varven. Inte springa snabbt, men man ska småspringa. Femte saken är det som kallas för attiba. det är när man kommer på tawaf al-qudum, är det vill säga, eller när man gör umra, det är att man, som ni ser att vissa personer, de har, man ser ena axeln men man ser inte andra axeln. Andra axeln är täckt av det här klädesplagget som man har på sig. Och att visa axeln på det här sättet, det här är sunna. Sjätte saken som är sunna är att man sover i Mina under den åttonde dagen, alltså natten till Arafa, natten till den nionde dagen. Sjunde saken som är sunna är att man gör talbiya. Talbiya är att man säger labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Och det här ska man säga mycket under hajj, hela vägen fram till att man kastar stenarna på Jamratul Aqaba. Så man ska gå och säga det här gång på gång på gång på gång. Och när man gör umra så ska man säga det hela vägen när man kommer. Man går in i sin ihram fram tills att man kommer fram till Mekka. Till man kommer fram till Kaaba. Så ska man fortsätta att säga labbaik Allahumma labbaik. Åttonde saker som är sunna är att man slår ihop Maghrib och Isha på Muzdalifa. Alltså efter att man har varit på Arafa under den nionde dagen. Så åker man därifrån. Man ber inte Maghrib borta på Arafa, utan man åker vidare till Muzdalifa och man slår ihop Maghrib och Isha när man har kommit fram dit. Nionde och sista saken som är sunna är att man, när man är på Muzdalifa, den här, det kommer alltså bli, det blir den början av den tionde dagen, så ska man vara på Al-Muzdalifa på ett ställe som kallas för Al-Mash'ar al-Haram. Och där ska man stå från fajr till det att solen har gått upp, om det är underlättat. Annars kan man stå på Muzdalifa och vara kvar där till att solen har gått upp. Och så går man vidare då därefter och tar sig för att slänga stenarna på Jamarat. Många av de här sakerna kan vara svåra att förstå när man bara berättar på det här sättet. Men det man kan göra, man kan titta på bilder till exempel, man går in på internet, man tittar på hur Arafa ser ut, man tittar på hur Mina ser ut, man tittar på hur Muzdalifa ser ut och så vidare. Då kan det underlätta. Och även kan det vara bra att man lyssnar på de här sakerna innan, så när man väl kommer fram till Mekka så kommer man förstå de här grejerna. För allting är väl utmärkt och det står på arabiska, på engelska, på olika språk, så att man kan se och förstå vad man ska göra. Men det är nio saker som är sunna i alla fall, att man gör ghusl innan man börjar. Med, går in i sin ihram, att man klipper naglarna och tar bort hår, det håret som man ska ta bort, att man gör tawaf al-qudum om man är mufrid eller qarin, och att man småspringer de tre första varven när man gör tawaf, tawaf al-qudum, och att man visar axeln på det här sättet, att man stannar vid Mina den åttonde dagen fram till den nionde, och att man gör talbiya, man säger labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak, mycket under sin hajj fram till det att man har stängt stenarna på Jamrat al-Aqaba, och att man står ihop Maghrib och Isha på Muzdalifa, och att man inte ber det borta vid Arafa. Och den nionde grejen är att man är kvar på Muzdalifa från fajr till det att solen har gått upp, eller vissa utav de lärde säger tills det blir riktigt, riktigt ljust. Alltså tills man i princip att solen har gått upp. Ska se. Jag kan bara gå igenom en sak. Eller kanske blir lite för mycket. Jag kan ta den här sista grejen inshallah ta'ala. Det är vilka grejer som är förbjudna att göra när man har gått in i ihram. Det kallas för mahdurat al-ihram. Vänta, det står. Abdallah, min ärade bror, vi är ett gäng bröder som lyssnar och vi hörde att du skilde pelare obligation, men sen sa du pelare om dessa obligatoriska. Okej, då måste ni ha hört fel. När jag nämnde, eller jag måste ha sagt fel rättare sagt. När jag nämnde fyra saker så är det pelare. När jag nämnde sju saker så är det obligatoriska moment. Och jag ber om ursäkt om jag sa någonting fel. Namn. Mahdurat al-ihram, det är de sakerna man får inte göra under tiden man befinner sig i ihram. Alltså när man går in i ihram, Man sätter på sig de här kläderna och man säger labbaik allahumma hajj eller labbaik allahumma umra. Och man går in där, så är det ett visst antal saker, 9 stycken saker som man inte får göra. Och återigen tyder det på hur viktigt det är att man har kunskap om hajj och umra innan man gör det. För det är många som missar de här sakerna och frågar sen vad de ska göra för att de har gjort fel. Första saken som man inte får göra när man går in i sin ihram, det här är för män, det är att man får inte ha på sig det som kallas för libs al-makhit. Al-makhit, det är sydda kläder. Man får inte ha på sig t-shirt, man får inte ha på sig kalsonger, man får inte ha på sig shorts, man får inte ha på sig byxor och liknande saker. Utan man har på sig de här vita tygesplaggen som man lindar runt omkring sig. Om en person inte hittar sån här izar som man lägger alltså runt midjan, så kan man ha på sig byxor. Men det är ingen problem nu för tiden, utan det finns gott om dem. Så det ska inte vara något problem inshallah ta'ala. Kvinnor kan ha på sig vilka kläder som helst. Förutom att hon inte ska ha på sig handskar. Hon ska inte ha på sig niqab. Och vi kommer förklara det mer sen. Andra saker som man inte får göra när man är inne i sin ihram är att man får inte använda sig av parfym på sin kropp eller sin klädsel. Jag nämnde tidigare att man ska sätta på sig parfym innan man går in i ihram. Men under tiden så får man inte göra det. Och de säger till och med att man ska inte ens lukta på parfym under tiden man gör hajj. Tredje saken man inte ska göra är att man ska inte ta bort hår eller naglar. Jag sa att det där kunde man göra innan man går in i sin ihram, men inte under tiden. Man får inte sitta under tiden man gör sin hajj, om man har på sin ihram, och klippa sina naglar eller klippa sitt hår. Fram tills det, under den 10:e dagen, att man rakar håret. Eller man är färdig med sina umra. Fjärde saken som är förbjudet är att man får inte täcka sitt huvud med någonting. Alltså man får inte sätta på sig, man har sin ihram, att man lägger den över huvudet till exempel. Man kan däremot använda sig av ett paraply till exempel, vilket man behöver nu för hajj. De närmsta typ 10 åren kommer vara under sommarperiod i Saudi, så det kommer vara väldigt varmt och det är farligt med solen. Så man använder sig av ett paraply, men man ska inte täcka huvudet med någonting i sig. Kvinnan, självklart, hon har ju på sig sin hijab och så vidare som vanligt. Men hon ska inte ha på sig niqab och inte det som kallas för burqa. Eller det man kallar för burka i Sverige. Det hon däremot kan göra, om hon är på åsikt att det är obligatoriskt för henne att täcka ansiktet. Eller om hon vill täcka ansiktet. Är att hon bara drar över något annat tygesplagg eller någonting. En khimar över hennes ansikte. Hon ska inte ha på sig handskar då, som sagt. Kvinnan kan annars ha på sig vilka kläder som hon vill, eller täckande hijabkläder som vanligt, men hon måste inte ha på sig några vita kläder eller liknande. Den personen som använder sig nu utav parfym eller täcker sitt huvud eller sätter på sig kläder, vare sig om det skulle vara att man är okunnig om det eller man glömmer eller man blir tvingad, så behöver man inte göra någonting. Så till exempel, om man sitter i sitt tält och man täcker sitt huvud, eller man glömmer bort och man börjar raka av sitt hår, man drar bort någonting från sitt hår, så säger någon till en, vad gör du för någonting? Det där är förbjudet. Då behöver man inte göra någonting. Okej? Okay? Det är bara om man gör det här avsiktligt samtidigt som man vet. Om man vet att det är förbjudet och trots det gör det, så måste man göra det som kallas för al-fidya, som vi kommer prata om senare. Till exempel det som folk gör, vissa som försöker smyga sig förbi polisen som bor i Medina eller liknande, så de sätter på sig vanliga kläder, så åker de hela vägen till Mecca, och när de kommer fram till Mecca så sätter de på sig ihram så de ska kunna komma undan polisen. Gör man på det här sättet avsiktligt, så blir det obligatoriskt att slakta, för nu har man gjort någonting som är förbjudet avsiktligt. Men om man inte skulle göra det avsiktligt, om man skulle göra det av glömska eller liknande, så behöver man inte göra någonting. En annan sak som är förbjudet att göra under hajj är att man gör aqd al-nikah. Man får inte sitta under tiden med hajj och gifta sig med någon person, att de skriver ihop, skriver sin akt med en person när man ska, att man ska gifta sig, vare sig att man gör det själv eller att man gör det åt någon annan. Sjätte saker som är förbjudet är att man har samlag. Och vi kommer prata sen om hur farligt det är när man har samlag. Och om man har samlag så avbryts ens hajj och det blir obligatoriskt att göra om sin hajj. En annan sak som är förbjudet att göra är att man har förspel med sin fru. Till exempel att man pussar henne eller att man smeker henne eller liknande som är förspel. Allt det här är förbjudet att göra under hajj. Alltså, det vi kommer prata om det senare, vilka tidpunkter det blir tillåtet att göra och inte tillåtet att göra, men så länge man är inne i sin ihram så är det förbjudet. Åttonde sak som är förbjudet är att man jagar. Man får inte döda djur. Så om man skulle hitta något djur på vägen, och det här var ju särskilt vanligt förr i tiden då de tog sig, bara ta sig från Medina till Mekka tog 10 dagar. Så på vägen så kunde det vara att de kunde hitta olika vilddjur som de försökte slakta på vägen. Det här, eller som de försökte döda genom jakt på vägen. Och det här är någonting som är förbjudet. Däremot skadliga djur är tillåtna att döda, som råttor eller skorpioner eller ormar eller farliga hundar och liknande. Det här är tillåtet och det räknas inte som en form utav jakt, utan det här är att man ska avvärja skada från sig själv. Nionde och sista saken som är förbjudet att göra är att det inte är tillåtet att man hugger av träd eller växter som är färska och inte skadande inne i under tiden man är i sin ihram. Så när man till exempel åker på hajj och man kommer fram till Mekka och man ser att det finns en gräsmatta eller någonting där, så får man inte dra bort gräset. Man får inte dra av kvistar eller liknande, förutom om det skulle vara skadligt. Däremot om det är saker och ting som en gräsmatta som människor själv har låtit växa, om man bor inne i Mekka till exempel, om man har en gård där man växer upp gräs, låter gräs växa eller blommor växa själv och så vidare, så är det tillåtet. Men att någonting som växer vilt är inte tillåtet att förbjuda. Och anledningen till det som de lärda nämner är att djuren som bor i Mekka ska få leva tryggt. De ska få äta utav det de vill på samma sätt som människan ska känna sig trygg när han är inne i Mekka. Det här var de 9 sakerna som man inte får göra under tiden man befinner sig i sin ihram. Det är som sagt det här libsul wahid och det är att man inte får ha på sig kläderna, de här vanliga kläderna som man har. Man får inte använda sig utav parfym, man får inte ta bort naglar eller hår, man ska inte täcka sitt huvud. Man ska inte ingå i giftermål, man får inte ha samlag, man får inte ha förspel och man får inte jaga och man får slutligen inte hugga ner träd eller ta bort växtligheter eller liknande när man befinner sig inne i Mekka. Det här var allt för dagens lektion inshallah ta'ala och vi avrundar. Och nästa lektion, så kommer nästa onsdag, så kommer vi avsluta lektionen som har om hajj och umra att göra. Och därefter så kommer vi prata om andra saker som är väldigt viktiga i muslimens liv som man måste utföra, som man studerar i fiqh. Och det var allt för idag. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.